Jag har förstått att jag ska prata om musikrådgivning. Bra. Det kan jag göra. Är det någon här som är helt enkelt där? För alla som inte är det kan jag börja med en kort presentation av vem jag är. Heter Ingvar Öhman och påbörjade med min bana som vad ska vi säga, musikåtergivningsanknuten person. Det är ungefär, så vitt jag minns, 3-4 års ålder då jag ofta ägnade mig åt och under en stor ryamatta som vi hade i hallen så hade jag en liten radiomottagare, en grundish, där jag brukade sitta i skalans belysning under hettningsmattan, eller under den här ryamattan och leta efter intressant musik. Tyckte jag att det där med musik var otroligt fascinerande, just att man kan uppleva någonting som egentligen inte händer där. Eller rätt sagt, musikåtergivning är fascinerande. Just det där att man kan uppleva någonting som egentligen inte är en fysisk händelse där man är, utan som har hänt någon annanstans, kanske samtidigt, kanske för länge sedan. Man spelar in det också. Jag har ingen bra förklaring egentligen på det, men jag började ägna mig lite grann åt elektronik lite senare. Så, och i slutet av 60-talet så konstruerade jag en FM-mottagare. Så vitt jag minns har jag aldrig någonsin varit ett dugg intresserad av elektronik. Men det kändes så kul att kunna lyssna på FM-radio. För det här gamla grundet var en AM-radiomottagare. Jag byggde med en FM-mottagare. Och sen började jag hålla på med musik. Och slutade min musikkarriär helt uttråkad av att spela. Som första solist i Karlsson. Tyckte fortfarande var fantastiskt roligt att lyssna på musik då. Just det där med att slippa arbeta när musiken pågår. Det är ju väldigt trevligt. Det är därför man kan som musiker föredra faktiskt inte spela ibland. Det här var väl 1974-75 någonting som jag kom fram till att jag måste skaffa mig en vettigare anläggning för att kunna lyssna på musik. Avsevärt mycket vettigare än vad jag hade dessförinnan. Och jag tänkte att det vetenskapligt korrekta sättet att gå tillväga är naturligtvis att gå till biblioteket, låna alla böcker om hur hörseln fungerar och lära sig allting utan till. Och sen så går man till hajkhandlar och hämtar dessiner. Så komparerar man dem där. Och det ska inte vara något större problem då att hitta perfekta produkter som gör att musiken blir 100% åtgivning, tänkte jag. Så jag gjorde så och kopplade upp en anläggning som skulle vara förträffligt bra. Och det lät förskräckligt illa, verkligen. Det fanns väldigt få likheter med hur det låter och verkligen lyssna på levande musik. Och jag tänkte att det där var ju märkligt. Någon måste ha fel här. Antingen så står det fel i böckerna som beskriver hur hörseln fungerar. Eller också är det så att man inte riktigt kan lita på vad tillverkarna påstår att de presterar. Så jag började undersöka båda bitarna lite sådär amatörmässigt. Skaffade lite mätmikrofon och tongeneratorstoroskop. Och började också utföra lite experiment på hörseln och se var hörbarhetsgränserna verkligen verkade gå. I litteraturen så stod det ofta att minsta nivå eller klangförändring som är detekterbar är ungefär 3 decibel. En väldigt vanlig uppgift. Mycket, mycket litteratur som beskriver hörseln. Och medan jag så tycker det är varmt här inne. Det är det. Jag ber om ursäkt för att min tröja ser ut som en flickpyjamas. Men så blir det ibland om man inte har någon där med. Jag konstaterade tämligen enkelt att hörseln utan någon större svårighet kan höra på nästan alla normalhörande som inte är alltför nervösa när de ska se vad de kan höra. Klarar detektera en tiondels decibel. Både nivå och klangförändring. nivåförändring naturligtvis inte under en pågående musiksignal, men om man har en statisk, mer eller mindre statisk signal, en klang som pågår, så hör man ganska lätt en tiondels decibel. Det är 30 gånger mindre än vad som påstås i litteraturen. Det är en rätt fantastisk skillnad. Jag tittade lite vidare på diverse olika fenomen och konstaterade att man i princip kan ignorera allt som står om hörselns egenskaper, typ akustiska egenskaper. De audiologiska egenskaperna, de är väldigt väl kartlagda, därför att det har ju varit tämligen seriös forskning, för den har ju bedrivits för det mesta i syfte att hjälpa människor med hörselskador och liknande, för att se till så det inte uppstår hörselskador. Den har haft en helt annan nivå runt världen. Men psykoakustiska egenskaperna, om man går in på hur man verkligen kodar saker, hur man upplever saker, extremt torftig information, allt som finns, ingenting att ha helt oanbart. Jag hade varken tid eller lust att fördjupa mig så där mycket mer i det där, men jag kunde konstatera att när jag gick vidare och tittade på apparaterna som jag hade köpt och undersökte vilka egenskaper de hade, så stämde ju inte någonting som stod i broschyren. Jag kan säga att det är bättre idag än vad det var då. 1970-talet, framförallt högtalartillverkarna, hittade ju på uppgifter som de ville. Det var ju i marknadsavdelningen som bestämde vad det skulle stå på siffror. Och vad fanns det mätkurvor, så var de gjorda på ritkontoret och inte på utvecklingsavdelningen. Ritkontoret har ju linjal, som ni vet, tillgänglig. Det såg man ofta i broschyren att den var väl använd. Jag har faktiskt till och med sett en linjal på ett ritkontor som hade en inbyggd sån här naturlig liten tarr som man skulle använda för att rita tonkurvor med. Tyckte jag var fantastiskt. Det finns många häpnadsväckande upptäckter man kan göra här för branschen. Utöver att det inte var sant det som påstods i broschyren, så var det väldigt lätt att konstatera också att de flesta som arbetade med högtalarkonstruktion då på 70-talet hade antagligen, eller antingen ingen mätutrustning alls, eller också förstod de inte hur man skulle använda den, eller också tyckte de att det nog inte var så viktigt. För det var verkligen fantastiskt vilka absurda konstruktioner det fanns att köpa. Högtalarlådor vars diffraktionseffekter fick ljudet att låta som det var instängt i en syltburk. Alltså extrema tonkurvavvikelser. Vissa toner var helt utsläckta och hördes knappt. Vissa var extremt förstärkta och attackerade när man spelade dem. Delningsfilter utan någon som helst koll på vilka fasegenskaper högtalaren skulle få. Det är ju inte ovanligt att man kan lyssna sig fram till att högtalaren med en svårt i upp den där frekvensen, sen börjar man sjunka. Så tar man nästa element som kommer här, så har man att här blir det lite starkt. Det kommer kanske bli skamt under ett treningssystem. Det är ingen konst att med hörseln få till ungefär rätt inom några decibel och någon halv oktav. Men att de här elementen skulle vara överens om vilken takt de ska arbeta i, det är ju inte ens sannolikt. För de kan få precis vilket fasläge som helst. Så att när man mäter på den här högtalaren i verkligheten, det är någon sorts ungefärlig väg. Lägger man på summa av det här, då kunde det se ut så här. Till exempel. Det låter inte så vackert längre. Eller längre, det har aldrig låtit vackert om den här burken. Men så där såg det ofta ut på 70-talet, de högtalare. Och till det här kommer naturligtvis alla diffraktionsproblem som man hade. Så att min slutsats var att om man skulle göra en vettig insats för sin egen trivsel, så ska man börja med att skruva ihop en högtalare. Och så det gjorde jag. Jag byggde ett litet träningssystem som jag hade för min egen lyssning helt enkelt, för att kunna lyssna på skivor. Det blev ett ganska trevligt högtalarsystem tyckte jag, men det var ingenting jag var intresserad av att hålla på med på något sätt. Jag har ju aldrig varit, eller ja, fram till slutet av 80-talet så visste jag ingenting om hi-fi-branschen alls. Utan det här var ju, jag var helt frikopplad, hade egentligen ingen aning om vilka avsnitt som pågick annat än det här lilla korta mötet med broschyrerna. Jag gjorde ett trevägssystem och var nöjd med det. Jag använde det något eller ett par år och tyckte det var trevligt att lyssna på musik igen. Det funkar ju riktigt bra också. Och sen 1977 så stötte jag på ett cocktailparty ihop med en läkare och vi började diskutera musikåtgivning. Och vi kommer fram till att vi båda har märkt att det finns mycket underligheter i begreppsvärlden där idag. och inte minst vad gäller hörselns egenskaper. Så vi kommer överens om då att vi ska starta en institution för hörselforskning. Så sker 1977, och det första uppdraget egentligen innan några ordentligare studier kan påbörjas, det är att jag blir tvungen att ta fram en ljudkälla att använda för att skapa olika ljud som man vill se hur hörseln identifierar. Det kan ju vara enkla, endimensionella ljud eller komplexa ljud gjorda av många ljudkällor och sådär. Beroende på om det är stereofoniska effekter, kodningsegenskaper och sådär man vill undersöka. En sån ljudkälla var klar 1978, och vi började i princip i lite större skala. Men vi ska säga att han hoppade av ganska snart efter, så jag höll i alla de där studierna själv. Och jag kommer komma in på massor av egenskaperna alldeles snart, men för att ta storyn nu om min bakgrund först, så kan jag säga att ganska snabbt, bara efter något år eller mindre än det, så visade sig att folk i den här 20 huden starka lyssnargruppen anmälde intresse av att ha sådana här högtalare hemma, sådana här mätinstrument, labbljudkällan. Ja, det hade jag inte alls tänkt. Jag spelade ju själv på min gamla trevägshögtalare från 1970-talet hemma för att spela musik. Men de hade med sig skivor i kaffepauserna, så satt de och spelade. Och de krävde att jag skulle tillverka flera par av dem där. Och så blev det. Och sen har det eskalerat det där. Jag har ju aldrig försökt, jag försöker begränsa den där verksamheten så mycket igår. Men det har faktiskt tillverkats en bit över 1000 par sådana högtalare sedan dess. I två varianter. Fram till 89 hörde jag i princip på med hörselstudier. Därefter så tyckte jag att jag visste ju allt. Det fanns ju ingen skäl att försöka med. Fast jag har gjort massa nya studier efter det också, när jag märkte att det var något sådär att jag visste riktigt allt ändå. Det har varit en liten verksamhet. I övrigt vet jag inte vad man kan säga om min bakgrund. Jag kan ju säga att jag tillhör inte någon av den här gruppen renodlad musiklyssnare. Jag har alltid tyckt att film är roligt. Jag har haft hemmabioanläggningar sedan mitten av 70-talet också. Jag gjorde surround-uttalare redan då. Egen dekoder för att extrahera surround-information till de här ursprungliga trevägarna då.